Logistikpodden.
Du lyssnar på Logistikpodden och för första gången i världshistorien så spelar jag in ett avsnitt på en parkbänk. Jag sitter här och blickar ut över Visby Hamn. Ni som går in på logistikpodden.se kan se en 360-bild av hur vi sitter och har det rätt gött i solen i Almedalen. Jag sitter här tillsammans med Robert Sommar. Vi har känt varandra ganska länge. Han var doktorand hos oss på Chalmers när det begav sig, och sedan dess har han gjort karriär i konsultvärlden. Jobbar mycket med järnvägsfrågor bland annat. Och ja, tjena Robert.
Hallå PA.
Vem är du?
Ja, jag är konsult som du sa på Sweco.
Ja.
Sitter i Göteborg. Jobbar mycket med järnvägsstrategiska frågor, utveckling, godstransporter på järnväg.
Mm.
Av många olika slag, utredningar, terminaler, trafik, prognoser, utformning, analyser.
Det mesta inom järnväg? Kan man säga.
Ja. Eller mycket. Och sen eftersom man är konsult så kan man ju det mesta.
Mm.
Eller
mm.
man får mm. olika uppdrag. Så då har jag också kommit in på den här Urban Insight som är en Sweco-satsning.
Vad är Urban Insight?
Det är för att visa vilken expertis Sweco har. Både visa det internt. Sweco är 15 000 anställda. I Europa, och då också visa det externt för att ja, dels skapa sammanhållning inom Sweco och kunna ha det som diskussionsunderlag med potentiella kunder och sådär.
Men Urban, då fokuserar ni bara på städer?
Det är mycket fokus på urban areas, stadsutveckling, stadsutformning. Så är det. Och det här temat som var för i år hette Urban Move. Då fick vi uppdraget att skriva något om gods i staden.
Mm. Spännande.
Ja.
Det ska vi komma in på, men vi måste ju backa klockan. Jag nämnde ju i början att du var ju doktorand hos oss för länge sedan.
Det var jag.
Du, innan dess var du student på Chalmers, vet jag.
Jaha.
Jag tror jag hade dig som elev.
Ja, jag hade dig som lärare.
Ja, till och med. Ja.
Vad tid är det?
Du läste maskin?
Läste Z, automatiseringsteknik.
Automatiseringsteknik. Det är ju hett idag.
Ja. Det är det ju. Mm. Så att, det började 97.
Mm.
Så i början av, efter millennieskiftet så inriktade jag mig på logistik.
Ja, vad läste man, när man läste automatiseringsteknik på 90-talet, vad läste man då?
Då läste
det var ju inte
man,
drönare och sånt direkt.
Nej, det var det ju inte, men det var ju rätt så fri utbildning. Så man läste ju lite, den utgick ju från maskin kan man väl säga.
Mm.
Och så läste man lite elektro och lite data.
Mm.
Det var väl liksom basen. Sen fick man lärde välja sig någon att
programmera NC-maskiner.
Ja, det fick man en kurs där. Ja.
Mm.
Och så läste jag lite programmeringsteknik.
Ja.
Objektorienterad systemutveckling och sådär.
Mm, det är ju intressant.
Ja, det har man väl nytta av.
Ja, men det kan jag tänka mig. Det var det jag skrev min avhandling om sen.
Mm.
Hur man kunde använda objektorientering för att modellera logistiksystem.
Mm.
Och man kunde precis. Lära sig från det. Och det använder jag fortfarande, det tänksättet faktiskt. Och många andra gör det, numera.
Det hjälper ju till att skapa struktur. Och
visst är det så. De stora modelleringsproffsen, upptäckte jag när jag skrev min avhandling, var ju inte management-litteraturen längre, utan det var ju computer science.
Mm.
Som var duktiga på att skapa, alltså make sense i stora, komplexa system.
Mm.
Att de hade utvecklat så här Unified Modeling Language till exempel, som är objektorientering då, som ett ganska universellt modelleringsspråk för att bygga upp och beskriva egentligen vilka system som helst, med syfte att skriva datorprogram då som jobbade mot de här systemen eller som gjorde som systemmodellen sa. Men vi använde det för att beskriva ett komplext transportsystem till exempel, utan att ha ambitionen att skriva ett dataprogram om det då. Så att, och det funkade precis lika bra för det. Det har ju fler och fler börjat använda nu. Man ser det i varenda konsultrapport, ett UML-diagram. Ett klassdiagram och så vidare. Så att,
ja. Ja, så att det är väl värdefullt.
Mm.
Sen, inte är väl ingen riktig inriktning, eller det fanns väl inga sådär, eller jag blev intresserad av logistik.
Ja, det blir man när man väl utsätts för det. De flesta blir det.
Så jag skapade min egen inriktning lite utifrån. Säta hade väl ingen logistikinriktning. Mm. Så jag hoppade på lite delar som erbjöds och skapade min egen inriktning där. Mm. Och skrev ett exjobb på Fixfabriken faktiskt.
Fixfabriken?
Ja, vad gör de med? Majerna. Ja, den är ju nedlagd nu. Man bygger bostäder där nu i Göteborg. Mm. Man gjorde spanjoletter.
Vet
du vad en spanjolett är?
Nej.
Nej, de flesta vet inte det. Men de flesta har använt den.
Ja.
Ja, kanske dagligen.
Är det en tryckknapp eller?
Nej, nästan.
Det har med textil att göra, va?
Nej.
Nej.
Det är det som låser fast din balkongdörr i karmen. De här hakarna som går ut.
Ah, okej. Okay. Det var ju specialiserat.
Ja, det var
de här krokarna som går ut från dörrkarmen.
Hela skenan som sitter i balkongdörren och med krokarna. Och
som krokar fast dörren i
dörrkarmen. Hela mekanismen.
Spanjoletter. Då har vi lärt oss något nytt.
Aha.
Aha. Fantastiskt kul.
Det var det jag kommer ihåg, det namnet.
Ja. Med vad hade de för problem?
Produktionsplanering så
att planera
på utsatt tid och
resursanvändning och allt sånt då.
Ja,
klassiskt.
Ja. Känner de om sin process.
Hjälpte du dem då med exjobbet? Fick de ut något av det?
Det hoppas jag, men jag vet inte. Jag var nog inte så haj på det där på den tiden.
Nej.
Man lär sig ju efterhand.
Ja, herregud, herregud.
Så att
men det är alltså examensarbeten är ju. Ni har ju säkert haft ett gäng under din karriär då, som du har varit inblandad i från andra hållet nu då.
Ja, lite så har det blivit.
Examensarbeten är ju faktiskt ett ganska bra sätt för företag att dels lära känna studenter som skulle kunna vara potentiella anställda naturligtvis. Men också om man lyckas med sin problembeskrivning och sin problemdefinition faktiskt få visst arbete utfört som kan vara ganska nyttigt om man gör det här rätt. Gör man det fel eller man inte tar det på tillräckligt stort allvar så kan det bli lite som det blir då. Men det går att använda examensarbeten till väldigt, väldigt mycket bra, har vi märkt.
Precis.
Så att vi gillar ju företagskontakt som du vet på universitet. Vi gör ju nästan inga exjobb utan att företag är inblandade numera.
Nej.
Så att det är
så fabriken är nedlagd, jag vet inte om... Det betyder på ett dåligt exjobb, men det tror jag inte.
Ja, you never know.
Nej.
Det var ju efter att du hade varit där.
Så precis. Så ja, men man får ha lite självdistans där.
Det är med här kausalitet och korrelation. Man ska inte övertolka det där.
Nej, precis.
Ja, okej. Men, och detta var då runt millennieskiftet då, måste det ha varit, va?
2001, hösten 2001 var det.
Ja, just det. 9-11.
9-11, jag kommer ihåg vi satt och skrev exjobbet när vi såg det på tv.
Det var ju helt sjukt. Jag satt i källaren då, satt jag i Vasa där vi sitter och såg nyheterna och skickade på MSN till min fru och då kollade nyheterna och hon såg det också och då kontaktade hon sin vän i USA som inte hade en aning om vad som hade hänt.
Nej, det gör man inte.
Så hon satt i Texas, och hade liksom inte koll på den här jättekatastrofen då. Så att det var helt omtumlande den tiden som kom efter det.
Det var ju enormt omtumlande, så var det.
Man satt och kollade nyheter dygnet runt och
Mm.
Så att och då skrev du exjobb istället.
Ja, istället också. Ja, livet går ju vidare liksom.
Ja, precis. Så får det vara. Så du tog examen då innan jul.
Därmed. Ja, vi blev klara precis efter nyår någon gång.
2002. Vad gjorde du då?
Hittade inget riktigt jobb som passade sådär eller så.
Mm.
Jag hade lite timanställning på Dansas DHL.
Ja, de hette Dansas då under en kort period.
Ja, precis.
ASG blev Dansas och sen blev det DHL.
Ja, jobbade med transportbokning i Europa.
Ja.
Sådär. Det är väldigt intressant att lära sig den världen också.
Alltså
operativa världen där.
Alla jobb ger ju erfarenhet.
Ja.
Sen om det är erfarenhet du har användning av i ditt nästa jobb eller inte, det är väl lite upp till dig hur du processar den här erfarenheten.
Mm,
men det är klart att det är någon som sa, either you win or you learn something, ungefär.
Ja.
Och det, man kan väl översätta det till allt möjligt. Att man ska misslyckas så ofta som möjligt till exempel. Om man ska jobba med innovation och utveckling.
Det är
då man lär sig som mest.
Ja.
Okej, men där var det bara en kort tid då?
På det jag blev erbjuden en jobb där, men till en inte så ingenjörsmässig lön tycker jag.
Nej, okej.
Okay. Ja. Så då fick jag möjlighet att börja lite någon någon anställning på Flexlink.
Ja, som gjorde konvejersystem för industrin.
Ja, säkerhetssystem för automation och sådär.
Ja, löpande band och rullband och massa sånt.
Ja, precis.
En avknoppning från SKF, eller hur?
Precis, precis.
För att så SKF var väl en av deras största kunder. Att de bygger SKFs produktionssystem. Materialhanteringen i en SKF-fabrik.
Precis.
Så, att det,
så jag är bara på logistikavdelningen där.
Mm.
Med deras affärssystem och olika små uppgifter.
Mm.
Som man gör som nyexad.
Det var väl rätt många logistiker som jobbade på Flexlink. Både med produktutveckling och på marknadssidan. Alltså för att förstå kunderna måste du förstå.
Flödena.
Ja, precis. Jag fick den känslan. Behovet. Det var väldigt många man kände där ute under en period.
Ja.
Just på Flexlink. Mm. Jag vet inte hur det är nu däremot.
Så där hade jag väl någon sån begränsad anställning. Sen så blev det... Ringde Johan Voxenius.
Mm.
Som då jobbar på Chalmers.
Mm.
Frågade om jag ville bli doktorand.
Mm. Och då var han på min avdelning på Chalmers.
Precis. Mm. Han hade ett projekt där som behövde en doktorand. Inom kombitransporter.
Det var lättkombi va? Eller något liknande, var det inte det?
Nej, det var Fredrik.
Det var Fredrik,
som
ja.
Som hade lättkombi. Jag hade expresskombi.
Expresskombi var
det?
Ja,
det var många kombi.
Ja.
Ja,
så att,
snabb kombi.
Och detta var 2002, typ 2, 3?
2003 blev detta nu då.
Ja.
Så började jag där i våren 2003.
Ja, strax innan jag slutade då.
Ja.
Annars, ja.
Du var ju där och kom tillbaka sen. Och
sen kom jag tillbaka, ja. Precis. Men expresskombi då, vad var det för forskning? Vem finansierade ett sånt?
Det var ju Banverket, Vägverket hette de på den tiden.
Ja, just det. Ja, innan det blev Trafikverket, det var väl 2007 eller något sånt där, tror jag.
Ja, ja. Precis.
Där. Och vad är expresskombi då?
Ja, det var, fanns väl tankar om att man ska kanske kunna lyfta över flygfrakt på tåg och sådär.
Mm. Det är en spännande tanke. Det
fanns ju koncept och idéer kring det där.
Ja.
Men det kräver ju vissa volymer för att motivera en tågtransport.
Ja, det kan man tänka. Framförallt ställer det väl stora krav på hanteringsgränssnitten och så.
Ja.
Att man får inte ha för långa stillestånd eller för långa väntetider.
Precis.
Och allting måste vara synkat och sådär.
Ja. Ja. Sen är mycket av en del av flygfrakten går ju på lastbil. Liksom. Den flygs ju aldrig.
Nej, med så. Flightnummer.
Ja, precis. Så det finns väl kanske förutsättningar att köra på tåg. Så.
Ja. Men, tryckning kallas det.
Om de vanliga kombitågen inte har jättestor marknad så kanske expresskombi har ännu mindre. Om man ser.
Det blev väl något av själva expresskombi-konceptet?
Nej, jag riktade mot speditörerna.
Ja.
För de har ju bilbaserad nätverk kan man säga.
Mm, mm, mm.
Men de använder ju också kombitransport.
Ja, för de har ju pendeltrafik mellan storstäderna liksom, ja. Redan då.
Och då tolkar jag in det som att de har ju ändå rätt så tajta krav på kombitransporten.
Ja.
De kan inte stå flera dagar och vänta på sin.
Nej.
Utan det ska vara över natten.
Mm.
Så då skapar vi något samarbete med Schenker.
Mm.
De är ju en stor användare av kombi i Sverige.
Mm. Det vet inte folk, men är de?
Nej, precis. De är ju det via sina åkerier då.
Mm.
Det är ju inte Schenker som styr det där. Och det studerar vi lite tidsaspekter. Vad är det som är viktigt för tidsaspekter? Och påverka Schenkers organisation, hur de kan använda för- och nackdelar med det där. Skrev några artiklar om det. Tog en LIS 2006. Sen kände jag att forskning... Kan jag ju ta en paus för den. Ja. Var kvar något år och undervisade.
Mm.
Grundkurs på logistik var jag rätt trött på efter det.
Mm, den har jag gjort en MOOC av, jag och mina kollegor. Så den kan du faktiskt, om du känner att du vill fräscha upp kunskaperna så kan du gå in online och läsa den på engelska.
Ja. Jag hoppas att jag kan det.
Ja.
Men det är väl sant, man kan alltid påminna sig.
Jo, den, alla har varit med i den som har varit på Chalmers. De har gått igenom den kursen på ett eller annat sätt. En eller annan roll tror jag, genom åren.
Men om du håller den 4 gånger per ett år så... Lite så.
Ja, vi ger den nog 4 gånger per år fortfarande, men vi är lite vi är ett lärarlag runt den, men vi är olika som tar liksom huvudansvaret varje gång.
Ja, så att man inte får den här utrotningseffekten.
Men nu har vi digitaliserat den till stor del. Vi har ju en MOOC som vi nu lutar oss mot och sen så försöker vi göra om så att föreläsningarna inte är föreläsningar längre utan egentligen seminarier.
Mm.
Där man bygger upp mer kring dialog och diskussion med studenterna än att de ska sitta tyst och lyssna då.
Så väntar man sig att de läser in sig.
Ja, kolla på filmerna innan.
Ja.
I alla fall då.
Ja.
Och gör de inte det så får de väl göra det efteråt då. Men då, får de hänga med så gott de kan. Liksom. Ja. Lite grann så. Det är ju vuxna människor, herregud.
Ja. Eget ansvar.
Ja.
Det låter väl väldigt vettigt.
Ja, det är framförallt väldigt roligt sätt att undervisa på. Så är vi två lärare i salen som ibland går vi in med roller då. Att du ska tycka det och du ska tycka det. Och så står vi och liksom grälar nästan.
Jaha,
om vad som är bäst då. Make or buy eller något sånt då. Och det tycker ofta studenterna är rätt roligt.
Ja, då får man se
man
olika
lyfter fram en konflikt. Debattformatet är ofta ett ganska bra format om man vill lära ut något.
Ja.
Faktiskt. För att folk kommer ihåg konflikter och så.
Det är
ganska roligt. Ja, det är kul att jobba med pedagogisk utveckling överhuvudtaget tycker jag.
Mm.
Faktiskt. Men har du undervisat så att säga sen dess? Du lämnade Chalmers då, när sa du 2007
blev det.
2007,
jag tog en...
Ja. Då hade du lissat och
undervisat lite.
Undervisat lite.
Sen tog jag ett par månader ledigt.
Ja.
Stack till Italien. Hängde där.
Ja, vad skönt.
Ja.
Ja. Älskar Italien.
Ja, det är en trevligt land. Så man kan vara avslappnande.
Ja, äta god mat och bada i varmt vatten.
Ja.
Okej, men vad hände sen då?
Sen ringde en Anders Lundberg, heter han.
Mm.
Han hade en liten konsultfirma som heter Raylice.
Mm.
Eller han ringde först Johan Voxenius och frågade om han hade någon bra som Anders kunde anställa.
Mm.
Då fick jag samtal när jag var i Italien. Anders frågade om jag kunde komma på intervju.
Mm.
Så jag åkte dit sen. Då hösten 2007.
Raylice.
Realize in rail.
Just det
var strategisk utveckling inom järnväg.
Mm.
Jag jobbade Anders med mycket. Och vi. Så jag började där.
Mm.
2007. Ensam i Göteborg. Man satt i Stockholm.
Okej, var det ett stort bolag eller?
Nej, det kan man ju inte kalla det. 10 anställda blev det väl till slut.
Jo, men ändå konsultföretag med runda slängar typ 7-15 anställda har ändå någon form av kritisk massa.
Ja, jo,
man kan ta på sig uppdrag som team. Enmanskonsulter eller få... Där blir det väldigt individfixerat också.
Mm.
Men jag har upplevt att bolag av den storleken... finns väldigt många bolag som har just den storleken. Eller så är de så här jättestora.
Ja,
som Sweco då.
Som Sweco,
ja. Att man har ändå en viss handlingsfrihet. Med,
ja.
Om man har rätt team då. På typ
precis, det gäller ju att hitta rätt kontens där.
Men jag menar, hur stor är avdelningen du jobbar på nu på Sweco? Hur många är det där som jobbar med det du gör?
Ja, vi är ju uppdelade i grupper så.
Ja, eller din grupp?
Min grupp är ju 15.
Ja,
kanske. Det är väl någon sån...
Ja. Det är Parkinsons
chef kan hantera.
Parkinsons lag kallas det. Det här arbete expanderar för att fylla tiden man avsätter.
Ja.
Eller hur många ska du ha som rapporterar till dig som chef eller och så vidare.
Mm.
Fantastisk bok det där. Vi kan lägga en länk till den.
Får göra det.
Ja.
Kan vi titta på den.
Ja. Men okej. Okay. Så du var på Raylice där.
Raylice där. Ja.
Och då blev du järnvägskonsult.
Ja, precis, lite mer hårt knutet mot järnväg.
Ja.
Jag jobbar med utveckling av kombiterminaler. Och...
Men det hade du jobbat med då?
Ja,
du hade ett kontakt med
kombitransport. Det var det med. Men då blev det ju mer fokus på infrastrukturen. kanske. Eller hur man använder infrastrukturen med trafiken. Och...
Mm.
Så...
Och vad var de stora frågorna då, 2007? Trafikverket bildades naturligtvis då?
Ja, vi hade ju kontakt med Anders känner ju han. Som blev generaldirektör för Trafikverket.
Mm.
Heter han nu? Han fick ju mycket kritik.
Mm.
Den generaldirektören. Men så han var ju med i något uppdrag vi hade.
Mm.
Men vi utredde Stockholm Nord.
Mm.
Affärsmodeller där.
Yeah.
Hjälpte till i Torsvik. Titta på den.
Mm.
De jobbar mycket med Ostlänken.
Mm.
Ostkustbanan. Norrbotniabanan.
Mm. Men finns Norrbotniabanan än?
Nej,
nej,
men den ligger ju med i planen.
Den ligger med i planen nu, för den var ju lite debatterad då, kommer jag ihåg.
Ja.
Botniabanan var ju en sak, men sen kom Norrbotniabanan. Det var ju, fanns ju ganska starka intressen både för och emot den.
Precis. Så är det ju med alla större infrastrukturprojekt.
Visst är det så.
Speciellt järnväg kanske.
Ja,
ja, ja. Ja. Så att Anders är extremt driven.
Mm.
Så att det var väldigt lärorikt att jobba där.
För de som aldrig har jobbat i konsultbranschen, vad gör man när man jobbar som konsult i ett sånt program? Vad är ett typiskt uppdrag? Kan man säga så ens? Är det att göra en beräkningsuppdrag eller ta fram konsekvensbeskrivningar av något beslut? Eller vad?
Min roll var väl ofta att beskriva godstransportmarknaden och skapa hur mycket trafik kan väntas på den här terminalen.
Ja, okej. Okay. Och då arbetar man upp metoder för det där.
Ja,
så att,
man intervjuar och man gör beräkningar och prognoser. Och
till slut kommer man till ett sånt läge då att man har tillräckligt med material för att kunna svara på nästa fråga utan att göra om allt jobbet.
Ja, jo, man har ju någon metod som man...
Ja, precis. Det är ju så konsultföretag...
Vilka frågor man bör ställa och sådär. Ja, man arbetar ju någon sorts erfarenhet.
Ja.
Så är det ju.
Så att, hur länge var du där då?
Till 2009.
2 år?
Ja, för sen blev det uppköpt.
Ja, just det.
Av Vectura.
Vectura, ja.
Som var en blandning eller hopslagning av Vägverket konsult och Banverket projektering.
Precis, så det var statligt konsultbolag.
Det blev statligt där, ja. Mm. Det var statligt från början. Sen var jag där 4 år.
Mm.
Tills det köptes då av Sweco.
Just det, och det är privat.
Och det är privat på Stockholmsbörsen.
Ja. Yep. Så nu är du på Sweco, så du har egentligen inte bytt arbetsgivare?
Jag har inte bytt arbetsgivare sedan över 10 år.
Nej.
Det är lite
Det är men ändå guldklocka snart.
Ja, det känns lite så här. Ska man byta nu?
Ja.
Ja. Se om chefen
men har du bytt arbetsgivare? Alltså, vad hände när ni då... Jag antar att Vectura var inte karbonkopia av Railize, utan de gjorde lite andra saker.
De gjorde mycket annat. Ja. Vi var ju mycket tidiga skeden kan man säga.
Ja.
Så att, det blev ju mycket bredare organisation.
Mm, jag vet, jag samarbetade med Vectura på en ansökan som vi aldrig fick 2011-12 någon gång.
Mm.
Och då var det kring energieffektiva kranar, kombikranar, eller såna här på kombiterminalerna på järnhusen, och det var tåg man skulle kunna köra upp trailers på, och det var massa roliga grejer vi skulle göra i det där projektet. Men det bidde inget.
Ja, potentiella tekniker. Det finns ju många idéer där.
Ja, precis.
Koncept framtagna. Jag har väl också gjort någon kartläggning av sammanställning av vad finns det.
Gröna korridorer och ITS heter projektet. Vårt förslag. Just det, det stämmer. Då var Vectura med som en viktig part.
Ja, precis. Så det, sådana utredningar gjorde man ju där.
Ja.
Så där blev det ju lite breddning kanske och fördjupning. Jag jobbar mycket med gruvbolag på den tiden, kommer jag ihåg.
Ja.
Malmpriserna var ju höga.
Ja. Och var det deras järnvägstransporter då? Eller?
Ja, precis.
Ja. Ja, för jag kan tänka mig att det går ett och annat ton malm på våra järnvägar.
Ja, normalt. Malmbanan är väl det mesta.
Ja.
Så är det ju.
Men hur stor del av det kanske inte kan, men hur stor del av vår järnvägsvolym är malm? Eller virke?
Malm är väl... Ja, jag vet inte hur stor det är, men 20% kanske, 25.
Oj, är det man räknar vikt då, eller?
Ja.
Vikt måste ju vara en hög andel naturligtvis.
Vikt och transportarbete, godsmängd och transportarbete brukar vi prata om. Jag har inte statistiken jätte...
Nej, det förstår jag. Men att det är mycket, det är 10-tals procent liksom vi pratar om.
Stora godsmängder, så är det. Och det var ju stora godsmängder som skulle tillkomma då.
Ja, just det.
De här nya gruvbolagen hade. Så där jobbar vi med ett antal olika.
Mm.
Skapa hur kan transportuppläggen se ut. Hur ser terminalerna lämpligen ut.
Mm. Det här är ju inget system du bygger om på en eftermiddag heller.
Alltså nej.
Järnvägssystemet. Utan nej. Det är ju vad det är lite grann. Mm. Ska det investeras så ska det typ till riksdagsbeslut. Om man ska göra större
grejer. På linjen, men i terminalerna så är
terminalerna kan man ju vara mer effektiv.
Ja, precis. Så det var ju mycket dialog med Trafikverket.
Ja.
Så var det ju.
Hur är det svenska järnvägsnätet? Alltså, ibland får man intrycket av att det är eftersatt underhåll och så vidare. Och vi skulle behöva planera ett antal miljarder för att få upp det. Men ibland får man också intrycket av att nej, men det är rätt okej. ändå. Alltså vi klarar av det vi behöver göra med det. Det finns några flaskhalsar vi behöver bygga bort, men i övrigt så är det rätt så bra.
Ja, det är väl hyfsat väl utbyggt, så det är det ju. Sen är det en återkommande diskussion. Man pratar om infrastrukturskulden.
Ja, det, jag vet det.
Den drar lite eftersatt. Mm. Så att, finns det väl en hel del att göra.
Det argumentet kan man ju alltid dra fram. För det finns alltid någon länk som borde och så vidare, ja, där det ofta blir fel och allt sånt. Men jag menar, nu börjar man applicera, jag har träffat företag som applicerar lite machine learning på det här.
Ja.
Som försöker prediktera var problem kommer att uppstå innan de gör det, baserat på en massa variabler då, som de mäter. Det kan vara axeltemperatur och det kan vara allt möjligt. Både på banan och på fordonen som rör sig på banan. Så jag menar, det, vi blir bättre och bättre på att slippa släcka bränder.
Ja.
I alla typer av system.
Finns det ju stor potential att jobba smart.
Ja, visst är det. Sidan. Och som tågpendlare så kan jag säga att det har blivit mycket bättre.
Det har det, ja.
Jag har rest mycket till Stockholm och sådär. Och,
ja.
Det ser man ju på statistiken också. Visst, man kan ha sådana svarta månader när allt händer då. När det är för kallt för länge eller för varmt för länge.
Ja.
Så sänks statistiken ner. Men på det stora hela är det en nedåtgående trend.
Man blir bättre på att hantera det här.
Definitivt, definitivt.
Ja.
Så att,
det är kul att höra någon som är lite objektiv i detta.
Nej, jag vet inte om jag är objektiv, men jag upplever att Stockholmstågen faktiskt för det mesta är hyfsat i tid.
Ja.
När det går fel så kan det gå rejält fel på grund av att det är så störningskänsligt då.
Ja.
Det kommer ju inte runt då, att det är det.
Men det är ju lite inbyggt i järnvägen att alla tåg ligger på en linje. Liksom.
Ja, och är du redan sen så blir du nedprioriterad för att inte andra ska bli sena. Då får du stå och vänta ut andra, så då blir du mobbad av alla andra tåg för att du var sen från början och sådär. Och det är inte så kul då.
Nej, det är en avvägning man får göra. Ska de som är sen bli ännu senare eller ska,
ja, och det ska
alla
de
bli sena?
Och det ska de. För det mesta så görs den avvägningen åt oss.
Ja, det är ju trafikledningen.
Ja.
Har ju någon sån.
Men nu pratas ju om höghastighetståg och sådär. Är ni involverade i det?
Självklart är vi det.
Ja.
Det är vi ju.
Bygger ni en hyperloop?
En hyperloop, ja. Vi har faktiskt en utredning om Trafikverket.
Ja.
Och beskriva de här nya.
Ja.
De kallar det kristallkulan.
Ja.
Ja.
Det heter utredningen det?
Ja, ja, det är deras namn på det.
Ja. Jo, men alltså hyperloop-tekniken, den är ju inte ny. Alla tror att Elon Musk uppfann den.
Ja.
Men den är ju 100 år gammal.
Ja, idén och konceptet är.
Ja, och jag vet, jag delade på min blogg. Jag tror detta var 2012.
Mm.
Nej, 2013 så delade jag en artikel om en italiensk forskare som föreslog precis det här. Vakuumtunnlar och maglevkapslar då, i de här tunnlarna som skulle röra sig i typ 1200 km i timmen. Sen plockade Elon Musk upp det och sa det här vore coolt. Och så ger jag det ett namn då, Hyperloop. Ja. Och helt plötsligt
så blir det liksom, lite hype kring det.
Blir det världens bästa grej då.
Ja.
Så att, men det är en cool idé.
Ja, tycker det är jag. Det ju.
Ja. Alltså,
sen vet jag ju inte hur realiserbar den är och sådär. Och
vad, ja, vad det kostar att bygga och vad det kostar att underhålla och hur lång tid man kan skriva av en sån investering på och allt sånt.
Ja, det finns mycket att utreda och titta på det.
Det finns väldigt många tyckare kring Hyperloop som tycker att det vore ju naturligtvis helt självklart. Så det.
Ja, så finns det kring de flesta teknikerna.
Ja. Men sen när man ser höghastighetsjärnvägen som då skulle göra, vad var det? 280 km i timmen 2050. Det var en löjligt låg ambition på löjligt lång tid.
Ja, precis.
Och så alla som har varit i Kina liksom ser hur, eller andra länder som expanderar snabbt, så ser hur fort det kan gå. Då blev ju folk lite uppgivna.
Ja.
Man fick se det där förslaget.
Precis. Så att, det går ju mycket politik i det där också. Det är mycket pengar det handlar om. Och det.
Sen handlar det väl om att separera gods och person också.
Ja, det kommer ju inte gå någon godståg på
höghastighetsjärnvägarna. Men om persontågen försvinner så kommer man att kunna öka turtätheten för godstrafik.
Jo,
på den befintliga banan.
De är av olika sträckor så de kan ju inte ersättas helt.
Nej, men det vet du bättre än jag. Men liksom, kapacitet frigörs. Det måste frigöra kapacitet om du bygger ett nytt spår någonstans.
Jo, du minskar ju resandet mellan Göteborg och Stockholm.
Mm.
Det flyttas ju till den nya järnvägen. Men
Malmö också kanske?
Ja, men om du ska från Skövde eller Örebro eller...
Ja, men de vill ju allihop ha stopp på den nya höghastighetsjärnvägen.
Ja, men den går ju inte där, så då måste de ändå ha tåg där för att de ska kunna ta sig till Stockholm.
Ja, just det.
På ett miljösmart sätt. Så att mycket trafik kommer ju.
Men det är där de flygande bilarna kommer in.
ja, det är en annan idé, koncept.
Ja.
Så, att,
så landar den flygande bilen på en järnvägsvagn och sen åker den till Stockholm. Det har du.
Ja. Mm.
Ja.
Så att det finns ju många nya intressanta koncept och idéer.
Ja, visst finns det.
Så det kanske bidrar till beslutsångesten.
Ja,
ska
kanske
vi satsa på den här befintliga kända tekniken, eller ska vi vänta på att det nya kommer och revolutionerar?
Jag har diskuterat med Janne Bergstrand bland annat.
Mm.
För Trafikverket intervjuade honom om den här fyrstegsprincipen, och jag kan tycka att den är lite för försiktig ibland.
Mm.
Att man går alldeles för långt i att lappa ihop det man redan har istället för att våga kasta det och bygga nytt. Bygg om, bygg rätt. För den har en försiktighets...
När man väl bygger nytt så bygger man i en sån oerhört långsam takt, kan man...
Ja.
Finns det åsikter om höghastighetsjärnvägen, om man börjar bygga några mil här och några mil där.
Ja.
Så får man ingen nytta, systemnytta av det. Mm. Utan du måste bygga hela sträckan för att få...
Ja, och då handlar det om att investera. Alltså, på 5 år bygger vi detta nu. Stanna alla andra projekt, så gör vi bara detta.
Mm.
I 5 år. Sen kan vi börja bygga bostäder igen. Ungefär så. Men ja. Det där är ju som resenär vill jag ju ha det. Jag vill ha det nu, jag vill ha det fortare, jag vill ha det billigare, jag vill ha det bättre, och det ska helst teleporteras till Stockholm.
Precis.
Som forskare så inser jag ju att det är väldigt svårt. Det ska till ett systemsyn här som kanske inte tar hänsyn till bara min synvinkel, utan även andra, typ underhållskostnad och investeringstakt och allt sånt, och statsbudgeten och allt detta. Men det är väldigt lätt att sitta här och säga jag vill bo i Minority Report-världen, där man liksom flyger fram i sin podd och överallt.
Det var det något.
Ja, det är en film jag rekommenderar alla att se förresten.
För
framtidsvisioner. De har fått väldigt många rätt hittills faktiskt. Steven Spielberg använder ju sig av, så att säga, framtidsexperter, eller vad man ska kalla det.
För att skapa sin...
för att skapa den här filmen, ja.
Mm.
Så att det är legendariskt bra.
Den var bra.
Ja, riktigt fint. Så, men Sweco då, köpte upp Vectura, det var där vi var.
Ja, innan vi hamnade på höghastighetsjärnväg. Ja, just precis. Det. Så att...
Och har din roll varit samma hela tiden? Eller var, har du fortsatt jobba med intermodala transporter?
Jo, det har blivit mycket det.
Mm.
Sen har jag hamnat...
Du är ju 15 år nu då. På intermodala transporter.
Jo, det blir det ju, va?
Sen 2003.
Precis. Så det har blivit mycket...
Du börjar kunna det nu?
Ja, nu kan man väl säga att jag är en sorts expert.
Ja.
Får man väl erkänna. Det har blivit en del utredningar om långa tåg.
Ja.
Det är ju något, man vill ju ha längre lastbilar, men då vill man också ha längre tåg.
HCT, alltså High Capacity Transport, det är ju inte bara väg, utan det är ju även järnväg och andra trafikslag. Mm. Att kunna ta med sig mer gods per motor.
Precis.
Är logiken bakom det där.
Eller per tågläge då, om man pratar tåg.
Ja.
Alla lok. Ja.
Så att energianvändningen blir bättre.
Ja, och utnyttjandet av infrastrukturen på järnvägen kanske blir bättre.
Och hur långa tåg pratar vi om då? Är det sådana gigantiska amerikanska som är flera kilometer?
Det kommer svårligen hända i
Sverige. De dubbelstackar ju och har diesellok och så vidare också. Det har ju inte
de har väl 3-5 lok på sina.
Ja, och så 2 våningar högt container.
Ja, ingen el.
Och så går de i 40 eller något.
Ja, de tuffar ju på där.
Ja.
Och är 3-4 kilometer långa.
Mm.
Nej, dels har vi el i Europa. Dels har vi mycket mer persontåg.
Som tar plats och stör.
Ja, de är väldigt störande för godstågen.
Ja. Jo, men jag kan tänka mig att man ser det så. Det
finns olika perspektiv på det där.
Ja, som resenär.
Precis. Så de här långsamma godstågen, vad ska de här att göra?
Ja.
Man vill ha dina lastbilar på vägen. Det vill du inte heller.
Nej.
Men ändå vill du köpa din mat och sådär.
Mm, mm.
Så de måste ju finnas.
Mm.
I första hand så är det väl 740 meter.
740 meter?
Ja, det är ett långt tåg.
Ja.
I ett första steg i alla fall.
Shit.
Dagens standard i Sverige är väl runt 630 meter på många linjer. Så 740 meter.
Jag försöker fundera på hur långt det är. Alltså, hur långt bort härifrån där vi sitter 740 meter är. Det är jättelångt.
Jo,
du kan komma överallt i Almedalen på den sträckan. Härifrån.
Ja,
där vi,
ja.
Det är liksom...
Det är nog en bra...
Hur många är det containertåg eller järnvägsvagnar? Vanliga vagnslaster?
Ja, det är väl både och. Man vill både köra...
Hur många containrar kan man ta eller trailers på 740 meter långt tåg?
Vad blir det? Trailrar 40 kanske? Eller något mer?
40 trailers?
Ja. Ja.
40, det vill säga 40 trailers är lika med 40 lastbilar.
Mm.
Ja. Som ersätts av ett tåg.
Mm, precis.
Och hur fort går ett sånt tåg?
Ja, i Sverige kanske det går en 80, 90, 100.
Mm.
Där finns det broms. Du måste ha en bromsförmåga i tåget. Och den är avhängig av vagnarnas prestanda och vikten på tåget och sådär.
Ja, just det. Så att... Men ändå, alltså, det är rätt hög kapacitet vi pratar om.
Ja.
Om man bara får till, jag antar att flaskhalsarna är lastning, lossning och sånt, att det tar tid att rangera tåget. Eller?
Ja, det är ju...
Många vagnar.
Du måste ju på terminalen börja ha kanske så långa spår så att du får in de här tågen.
Ja, och det finns inte överallt.
Nej, man bygger ju sällan för något som kanske händer i framtiden.
Mm.
Så är det ju. Så att vissa terminaler har ju kapacitet. Man kan ju dela tåg och sådär. Det är ju inte rocket science. Men sen
det är rätt komplext det där. Alltså,
längs linjen också. Ja. Så där måste du ha, eftersom de här godstågen är så långsamma då, så måste de ju gå undan för att släppa förbi
och då måste
dig som resenär.
Stickspår då.
Då måste de här förbigångsspåren ha en tillräcklig längd, vilket man har inte byggt.
I see. Så man måste flytta eller förlänga dem.
Man måste
dem.
Förlänga dem eller skapa nya.
Ja. Och det är klart, det där är inte billigt heller. Men,
nej, det kostar ju...
Men billigare än att bygga ett nytt spår vid sidan om.
Ja, precis. Ändå.
Alltså man får ju se allting.
I järnvägssammanhang kanske det inte är så dyrt. Men självklart.
Det är mycket pengar, blir det.
Ja, järnväg är dyrt.
Ja.
Kan man väl säga generellt.
Så att det är dyrt men man har den länge.
Alltså, ja,
by quality, pay, cry once brukar jag säga att det är lite grann så.
Sen vi gjorde ju en utredning om det där. Hur många behöver man förlänga för att skapa en viss kapacitet? Och vart ska de här ligga någonstans? Vilka ska man förlänga?
Vilka stråk är det vi pratar om? De här långa tågen. Är det mellan storstäderna då eller?
I princip hela Sverige tittar vi på.
Ja.
Det finns, EU har ju definierat sådana här stamnät för
TEN-T
där det finns krav till 2030 att man ska kunna köra.
Trans-European Network står de för TEN.
Sista T är transport då.
Ja. Och så är de inte 10. De är 9. De här korridorerna tror jag.
Mm,
ja, vilket är en sån här pedagogisk... Det är en sån pedagogisk miss. För alla tror ju att det är 10 korridorer. Och så räknar de, så är det bara 9.
Ja,
Men en av dem är ScanMed då, till exempel.
Precis, Scandinavian Mediterranean. Det är ytterligare ett lager på detta. Men man pratar om stomnät och övergripande nät.
Ja.
Och korridorerna är en delmängd av stomnätet.
Ja, okej. Okay.
Så men vi utredde stomnätet i Sverige och en del av det övergripande nätet och även några tillkommande banor. Mm. Så i princip där godståg går i Sverige utredde vi.
Mm.
För.
Det finns ju många industri- och privata spår också i landet.
Ja, de sista bitarna. Så
ja, precis. Vem har koll på det? Har någon koll på?
Det har väl ingen jättesystemkoll så.
Men i alla fall anslutningarna till det offentliga nätet måste man väl ha koll på. Att det finns en anslutning till privata spår här.
Jo, det har man ju koll på. Så
sen vad som händer på de privata spåren, det vet man inte.
Nej, har man inte alltid full koll på.
Nej.
Och sen har man ju barngårdarna då som bör också ha kapacitet att ta emot och bygga de här tågen.
Mm.
Och det... Det satsar ju i planen på det här med långa tåg nu, så det är ju kul.
Så att det,
det kanske inte satsas med sån enorm hastighet som...
Nej, och vad du säger, de gick från hur många meter?
630 till 740.
Ja, okej, så att det är typ 100
meter. Och
man
har ju jobbat på det här med 750 meter var det ju innan. Av tyska skäl kanske, förkortat 10 meter. Men, det har man jobbat med över 20 år i Sverige.
Mm.
Och nu, först nu, för något år sedan, så började det gå något sånt här tåg.
Mm.
Så det visar ju...
Men vad är det om jag räknar rätt? Typ 15% längre då?
Ja,
något sånt.
17%.
Ja. Ja. Och det är ju ändå så att... För du klarar av det med samma lok då? Det är väl grejen? Eller?
Det beror ju på vad du har för gods bakom ditt lok.
Ja.
För man vill och ju vad inte, du har för lok.
Man vill ju inte få att man hamnar över någon tipping point där man måste ha ett extra lok. Bara för att man är lite för tung.
Nej. Så då kanske du väljer att inte köra. Alla tåg kommer ju inte bli långa.
Nej.
Bara för att
nej.
Man kan köra långa.
Du ersätter det med planering. Liksom. Du måste ju ersätta den här högre kapaciteten, länkkapaciteten, med mer planering i ändpunkterna.
Mm.
Eftersom det då kommer att ta lite längre tid innan tåget blir fullt och så vidare. Så det är ren
mest
matematik.
Relevant ja. Att köra där det finns mycket efterfrågan och så.
Ja, precis. Där man har stora flöden.
Ja.
Kanske där det finns rampgods också. Alltså gods som ska skickas, men det är inte helt kritiskt om det går idag eller imorgon eller i övermorgon.
Mm.
Förstår jag menar? Det har man ju ofta inom sjöfarten. Att
jag har haft en dialog med...
Det står gods att vänta så att man alltid fyller upp.
Ja, vi har en dialog med operatörerna vi har haft.
Mm.
Tågoperatörerna och där de har ju pekat, här har vi potential att köra långa tåg.
Ja, just det.
Så det finns ju idag.
Så att det, ja, jag tycker det är coolt. Det är så gigantiska liksom.
Ja.
Alla vill ju leka med tåg när man är lite. Ja, och vissa får ju leka med det på jobb.
Ja, ja precis.
Lite grann så, det, känner jag. Ja, ja. Jag tycker det är coolt med mig.
Mm.
Och jag tycker det är coolt med de här stora transportsystemen. Så när man kokar ner det till det så är det extremt enkla processer egentligen. Man pratar om det är lådor som ska fyllas med gods. Mm. Sen ska de flyttas mellan olika trafikslag. Det är Lego vi pratar om, i princip. Fast på väldigt hög nivå.
Ja, ja. Väldigt tunga grejer och dyra det, grejer. Och,
ja. Ja. Men sen har du glidit in på städer nu då, det sista.
Ja.
Ja, och det är ju inte järnväg.
Det är inte alls järnväg.
Nej, där hur kommer det sig?
Ja, det var en kollega som skulle ha det från början.
Ja.
Så fick hon ett annat jobb.
Så fick du det?
Ja, så det hamnade på mitt bord.
Ja, vad tycker du om det då? Är det roligt?
Jo, det, man har lärt sig mycket på det.
Ja.
Det är lite nytt sådär man får sätta sig in i.
Vad är det konkret som du har gjort?
Ja, vi har ju skrivit den här rapporten då.
Mm.
Det var ju en intern satsning från Sweco-koncernen.
Mm.
Uppdraget som sagt var att skriva något om gods och staden.
Ja.
Och min kollega, hon var ju med i början där, Sara.
Mm. Mm.
Raneng. Som gick till Västra Götaland sen.
Mm, Sara känner jag.
Ja.
Jag visste däremot inte att hon hade bytt jobb.
Nej.
Men jag trodde hon var kvar på Sweco.
Ja. Jag var på VGR nu.
Var ju på Schenke tidigare.
Precis.
Ja.
Så hon sålde in det här med e-handel lite.
Om ja.
Hur det, att det kan vi ju titta på.
Ja. Jo, är det något som påverkar stadsmiljön och städer världen över?
Jo,
så är det ju vårt förändrade handelsmönster.
Ja, om du väljer att köpa det på online istället för att gå in i en fysisk butik så påverkar det ju.
Men det finns ju många...
Dels butiken.
Ja, många fronter som påverkas.
Och dels hur får du ta emot din vara.
Mm.
Det finns ju många olika lösningar på det där.
Ja. Och vad har ni kommit fram till då?
Ja.
Eran utredning.
Det är än så länge är det väl... Det har ju utvecklats kraftigt de senaste åren.
Ja.
Men förväntan är att det kommer att utvecklas enormt mycket mer.
Ja, men så är det. E-handeln växer ju, vad är det, 20% per år? Mer i vissa segment.
Ja, precis. Någonstans där.
Mm.
Så att det kommer ju utmana de system man har idag.
Ja.
Men man säger att de här utlämningsställena som är populärt i Sverige, ombud.
Mm.
Det systemet är rätt så fullt.
Ja. Det är det. Det kan jag intyga.
Ja.
Jag bor på en liten ort med 2 utlämningsställen.
Ja.
Och de har paket stående ut på golvet för de får inte plats.
Nej. Och det, vi hade med seminarium igår på Snord var där sa att det som var piken för ett par år sedan är normalfallet idag.
Mm.
Och då kan man ju tänka sig hur piken blir nu då.
Ja, Black Friday och jul och sånt.
Ja.
Ja, och alla Kina-paket. Jag brukar ju ta på Snord i försvar.
Ja, de jobbar stenhårt med detta.
Ja.
Jag är ingen skugga på dem.
Nej.
Så att de
det är så stort
gör
flöde.
Bästa och,
man har så ett gigantiskt flöde att det är omänskligt mycket.
Och det är väl det som de säger och vi säger också att de löser inte detta själva.
Nej.
Det är inte, de kan inte det.
Nej.
De gör sitt bästa och de försöker hitta lösningar, men det är, stadsplanerare måste vara inne i detta, stadsutformningen. Man måste ha ytor och lokaler för logistik i staden.
Ja, och
det kan inte bara ligga ute på en åker någonstans.
Så när en stadsarkitekt sitter och ritar den fina nya gatan utan bilar,
ja,
med massa restauranger och uteserveringar och träd och barnvagnar och grejer, så finns det inte en enda lastplats.
Nej.
Det finns det är bara massa storefronts. Men det finns inget sätt för dem
för
att få leveranser.
Att
det glömmer man av. Många glömmer av det. Ja, jag har haft andra som har pratat om det. John Wedel har pratat om det bland annat också.
Mm.
I ett tidigare avsnitt. Och det där är ett problem. För att det finns en verklighet. En restaurang får 4 leveranser per dag minst.
Mm.
Och grannrestaurangen får antagligen 4 andra leveranser per dag från andra leverantörer.
Mm.
Det där är inte trivialt. Hur ska man lösa det i en stadsbild där ingen vill se några bilar?
Nej, precis. Och då om e-handel kan ju, om alla paket åker i sina små bilar från terminaler som ligger utanför stan, så blir det ju väldigt många små lastbilar inne i staden.
The white van syndrome.
Ja, lite brukar, så.
Ja, i London är man jätteproblem med alla skåpbilar som parkerar på trottoarerna för att leverera grejer, och skåpbilar man inte vet vem de hör, white vans kallas de,
ja,
för man vet inte vem de hör till och varför de är där och så vidare.
Mm.
Det där är det är ett jättestort problem. Hur löser man ett sånt då? Har ni funderat på det?
Ja, vi har väl idéer om det där, men som vi säger, det krävs ju att alla de här aktörerna samordnar sig.
Mm.
Transportörer och handlare.
Mm.
Stadsutformare.
Mm.
Politiker kanske till och med.
Ska man titta operativt på det? Enda sättet att hantera de här white vans är ju att tvinga dem att konsolidera.
Precis. Någonstans. Kanske skapa brytpunkter inne i staden.
Ja.
Som de mindre fordon kan utgå ifrån.
Ja.
Och så kör du större fordon in till de här brytpunkterna. Det är väl en klassisk.
Det funkar i vissa fall.
Ja.
Funkar inte när folk beställer hem pizza.
Nej, för pizzan kan du inte ha en sån. Har du hämt mat, då är ju tiden extremt kritisk.
Ja, precis.
Du vill ha din pizza varm.
Mm. Något annat som jag har märkt, jag har besökt andra länder, är ju Amazon.
Mm.
Som fullständigt förändrar köpbeteendet hos de som e-handlar. För de säljer sitt Prime-medlemskap.
Mm.
Jag tror det var 90 miljoner Prime-medlemmar i USA bara. Är du Prime-medlem, du betalar kanske 1500 om året eller något. Då får du tv-kanaler och du får böcker och du får en massa saker som ingår då.
Mm. Och fri hemleverans.
Och fri hemleverans dagen efter.
Det
tvingar fram ett beteende, det där.
Ja, det skapar ett beteende.
Det skapar ett beteende som gör att folk kommer att beställa grejer till sina jobb.
Ja.
Så att i receptionsdiskarna så står det fullt med paket från Amazon till de anställda. För det är det smidigaste.
Ja,
och jag har träffat folk, de får ett paket om dagen eller två paket om dagen. För de gör sån här småshopping där, för det kostar ingenting extra.
Nej.
Till och med billigare då, för priset är ofta lägre än i butik.
Mm.
Det berättade
en stor anledning till
Arne Andersson på posten. Jag lyssnade på honom här i Almedalen i förrgår. Seminarium om just Amazon. Han är ju duktig på detta. Och
ja.
Han har varit med också tidigare på den. Han berättade om att en person visste inte om de hade rätt typ av glödlampor i källaren. Mm. Det var för jobbigt att gå och leta bland lådorna. Så han beställde från Amazon istället. För det kostar ju så lite.
Ja,
alltså den typen av slit- och slängbeteende. Och det som det detta genererar är ju ofantligt många transporter.
Precis.
Och ganska ineffektiva transporter.
Ja, transporterat runt lådor med rätt så mycket luft.
Så det här är ju ett steg bakåt om man tittar på hållbarhet.
Precis.
Det här beteendet. Och jag kommer att bli Prime-medlem jag också, precis som alla andra.
Därför trycker vi också på att man bör kanske tydliggöra detta för konsumenten. Vad ger ditt beteende för påverkan?
Ja.
På stadsbilden och sådär.
Men tror du en konsument kan tänka på 10 års sikt när jag vill ha den här glödlampan nu? Jag skiter väl i det, den kan ju inte.
Nej, det ligger väl i den mänskliga naturen kanske. Att
inte varför ska jag betala skatt? Det är ändå så lite. Det påverkar ju inte.
Ja.
Alltså den logiken då.
Ja. Så att det innebär utmaningar.
Ja, definitivt. Alltså städerna transformeras, men även landsbygden då transformeras ju av e-handeln. Den blir ju helt plötsligt ett ställe där du kan bo på landet och handla produkter från hela världen.
Precis, du kommer åt hela utbudet.
Ja, så har man då bara en vettig infrastruktur som man snabbt kan ta sig till stan när man vill dit, så är ju landsbygden jätteattraktiv att bo. Några mil utanför någon stor stad. Nära liksom sol och bad, natur, vad man nu är intresserad av.
Åsa till exempel
där jag bor då. Ja. Ja. Det är ett sånt ställe.
Mm.
Där jag kan få levererat. Jag kan få mat hem till dörren också.
Ja,
matleverantören levererar hem till oss nu. Så att alla de här bekvämligheterna går att få. Men de genererar otroliga flöden.
Ja, då är frågan. Vi pekar ju på också att det förändrar ju ditt resmönster och resbeteende kanske.
Oh ja, men jag slutar
du reser ju inte mindre kanske, men du kanske...
Nej, men jag åker ju med tåg.
Det ger dig möjligheten att åka tåg på ett annat sätt.
Ja, och våra avgångar blir fler och fler, även om politikerna bromsar emot vissa.
Ja, du har gjort det.
Jag kampanjar lite där.
Ja, jag har sett det. Ja. Det är intressant.
När detta publiceras så är valet redan avgjort.
Ja.
Så att,
ja, är det?
Ja, det är det. Det här kommer att komma den typ 27 september om jag räknar rätt.
Ja, då är det avslutat.
Tror jag något så. Om inget oförutsett inträffar. Ibland måste man skifta om ordningen på dem lite av andra skäl. Men 27 september ska det vara den dagen det här släpps.
Vi får se om du fått någon påverkan med din sammanställning.
Tveksamt.
Nej, det är kanske inte den största frågan.
I Åsa där jag bor.
I Åsa kanske
där
är
det en jättestor fråga. Det vi kampanjar om är att Öresundståg som trafikerar Västkustbanan då, vissa av dem stannar i Åsa där jag bor och plockar upp folk, men de flesta stannar inte.
Nej.
För de kommer från Köpenhamn och då vill de inte lägga till ett stopp på den sträckan, framförallt inte om man är från södra delen av Halland vill man inte det.
Nej.
För att det gynnar ju Kungsbacka, och Kungsbacka håller på att växa om Halmstad som största kommun, och det tycker man inte alls om.
Det är intern politiska...
Ja, det finns en gammal här tusenårig gräns i Halland mellan norr och söder nämligen.
Ja.
Och vi bor norr om den och vi expanderar jättemycket och på grund av närheten till Göteborg naturligtvis.
Jo, ja, det är väl det som driver.
Och det sticker i ögonen på, och sen blir det partipolitik av det, att om ett parti föreslår en viss sak så kan de andra inte hålla med om det, för att det var ju motståndarlagets förslag.
Ja, man vill ha sina egna.
Ja, och då blir det bara pajkastning av alltihop. Så det är på så låg nivå den här debatten, så att det saknar motstycke.
Ja.
Det kan jag sitta här hålla på och tjata om nu när valet redan är avgjort, men vi kommer att fortsätta kämpa för våra extra tågstopp naturligtvis.
Ja.
Det är så. Man får engagera sig i något då. Vissa är fotbollstränare, jag engagerar mig för tågstopp.
Ja.
Så är det. Men om man nu ska blicka lite framåt då. Tror du järnvägssystemet kommer att hålla måttet om 10-15 år?
Man jobbar ju med teknikutveckling på tågsidan.
Mm.
Gör man ju. Om vi pratar godståg, persontåg.
Och pratar du på fordonssidan då?
Ja. Och infrastruktursidan också.
För de är ju lite olika investeringshorisonter på dem naturligtvis.
Ja, det är det ju.
Infrastrukturen måste ju vara mycket, mycket längre horisont, och det måste man ju tänka sig för mycket, mycket mer än på fordonssidan naturligtvis, även om de inte heller är gratis.
Fordonssidan har ju extremt lång tidshorisont också om man jämför med bilsidan.
Ja, jo.
Så att det går ju inte alls, och så är det ju mycket mindre volymer där.
Vad räknar man för tidshorisont när man ska investera i ett nytt tågsätt till exempel? Är det 10-15 år?
10-15, 20 år ska jag väl säga.
Ja. Så att, och det är klart, då delar man upp avskrivningen på en lång period också.
Ja.
Och då kan man
då vill du att den
hitta
ska
finansiering.
Hålla, ja.
Jo, det är sant.
Och så går utvecklingen. Ja. Man ser på bilsidan så händer det ju extremt mycket nu med elektrifiering och autonomitet, vad jag kallar det.
Självkörande, ja.
Mm.
Ja, självkörande tåg borde vi ha haft för länge sedan.
Precis, man har ju kommit något första steg där med ATC. Men det är ju jättelänge sedan. Ja. Sen dess har det inte hänt något.
Sen å andra sidan då. Argumentet för en självkörande lastbil är ju, det finns två. Trafiksäkerhet är ett. Att maskiner är bättre på att köra bil än människor. Det visar ju alla tester att vi är rätt dåliga på att fatta beslut i krissituationer.
Mm.
Maskiner är betydligt bättre på det där. Men en annan är ju naturligtvis kostnadsbesparingen.
Mm.
En förare står ju för en tredjedel kanske av ett åkeris kostnader.
Mm.
Kan man ta bort den tredjedelen och ersätta det med en algoritm istället? Ja, det är klart att det är lönsamt.
Mm.
Framförallt i förhållande till den vinstmarginal som ett åkeri har på kanske 1 eller 2%. Men ett tåg som då är 720 meter långt eller 740 meter långt,
ja,
har ju med sig gods för tiotals miljoner kronor minst varje gång det är ute och kör. Oavsett nästan vad det är de har med sig.
Ja.
Där är förarens kostnad. Det är väl oftast bara en förare på de här långa tågen eller två?
En är det ju, ja, så i princip.
Så den kostnaden är ju nästan försumbar.
Ja, den är inte alls lika stor del.
Kopplat till vad alla andra kostnader som finns. Så där är det inte en tredjedel, antar jag. Av en järnvägsoperatörs kostnader kan inte en tredjedel vara personal.
Nej, fast det styr dina omlopp och det styr hur du kan lägga upp dina transporter. Du får ju inte köra hur länge som helst på tågen heller. Du måste göra dina stopp och lokförarbyten. Och
det är en begränsning i kör- och vilotid och sånt, precis som, ja, alla andra. Så där har man ett incitament att införa självkörande naturligtvis, för då kan du låta dem tuffa på.
Precis, på tåget. Ett annat sätt, och du kanske kan effektivisera också.
Ja, just det.
Hur tågen interagerar på banan. Och
Men sen finns det väl en psykologisk aspekt i att det ska sitta en människa längst fram i ett X2000.
Ja, jo, jo. Alltså det finns ju tunnelbana som går.
Mm.
Utan förare.
Oh ja. Jag har varit i Köpenhamn och åkt,
ja, bland annat. Den är ju lite mer avgränsad kanske, ett slutet system, och då, ja, är det ju lättare.
Ja, jag var på Münchens flygplats häromdagen, och där har de också en sån,
ja,
förarlös som går mellan terminalerna.
Men om man ser järnvägen är ju betydligt mer ett slutet system än vägsystemet. Och om man lyckas på vägsystemet så borde det ju vara enklare på järnvägssidan.
Tycker jag också faktiskt. Jag tycker det borde vara ganska självklart. Och sen, du har det hela det här med, det finns ju eco-driving även på järnvägssidan naturligtvis. Alltså att effektivt utnyttja rörelseenergin man har samlat på sig och sådär. Där måste ju en dator vara betydligt bättre.
Jo.
På att optimera energianvändningen.
Jag har ju en app där som hjälper förarna att köra eco-driving med tågen.
Och den appen skulle ju vara jackad in direkt till kontrollerna istället för att föraren ska vara något slags filter emellan. Nu går det bra, nu går det med. Då blir det ett dataspel för föraren. Istället för att man bygger in det direkt. Så att jag tror vi har en bit kvar att gå där. Så det kan jag tänka mig en...
Men som du säger, om lastbilsidan minskar sina kostnader med 30%.
Ja, 20-30 kanske. Ja. Något sånt. Ja.
Då blir ju konkurrensytan ännu sämre för järnvägen.
Ja.
Och de känner ju piskan.
Ja.
Så det är ju frågan om de lyckas leverera då.
Kommer
utvecklingen som krävs.
Kommer järnvägslobbyn att motarbeta självkörande lastbilar av det skälet? Att det ökar konkurrensen?
För det kanske ju, de gör, men de kommer ju inte vinna den striden.
De har ju, de försöker ju motarbeta långa lastbilar.
Ja, jo. Det kanske de lyckas med delar av Europa, men det här med självkörande bilar, det...
Nej, det går ju inte att backa in i framtiden.
Nej,
liksom.
Så man måste jobba på sin egen kammare och effektivisera sin egen. Så är frågan om de inser det och hinner skapa lösningar.
Ja. Hur är det med AI och machine learning och sånt? Har du sett det börjat komma in i järnvägssystemet? Jag kan tänka mig för resursplanering, men också för det här med predictive maintenance och sånt, att det borde vara enorm potential.
Det finns det ju. Jag har inte själv varit inblandad i så många sådana.
Det ska bli kul att se vad man gör med all den här data man nu kan samla in ganska billigt.
Precis.
Högkvalitetsdata dessutom.
Och att olika aktörer är beredda att dela sin data är en viktig aspekt. För att någon annan kanske kan samla in data som är viktig för dig.
Precis.
Och tvärtom.
Mm.
Och då hur utarbeta metoder för hur man kan dela data på ett GDPR riktigt sätt.
GDPR.
Ja.
Oh, jävlar. Ja, det pratas det om ganska mycket här i Almedalen kan jag säga.
Ja.
Alla seminarier som filmas där. GDPR, vi filmar det här bara så ni vet.
Ja, det kanske inte. Men man vill ju inte dela affärshemligheter och sådär. Många företag är ju känsliga för att dela data och så.
Jo, nej, så är det. Det här är ett gammalt problem i transportindustrin där vissa börjar nu få upp ögonen för att viss data kan man dela utan att outa sin kund eller sin affär.
Ja.
Och ju mer du delar, desto mer kommer du kunna få tillbaka. Och därmed fatta bättre beslut. Och därmed sänka dina kostnader och höja din effektivitet. Det där är ganska enkelt att visa att det är så. Men det är svårt att få en affärsansvarig chef att fatta beslut om att ja, nu måste vi nog släppa den kontrollen vi har. Och flytta tyngdpunkten till andra foten. Och det där, det kostar på. Det krävs visst mod för att göra det där.
Ja.
Så att det. Men du Robert, vi har hållit på en timme nu.
Ja, men det är redan fyllt en timme.
Vi har fyllt en timme med intressant tal om järnväg bland annat och nu lite städer slut. Och det varit väldigt trevligt. Tack för att du kom hit.
Ja, det var jätteintressant.
Ja, och för första gången så satt vi med utsikt över en hamn på en parkbänk. Det känns fantastiskt trevligt. Folk har gått förbi och tittat och undrat vad vi har gjort här.
Ja, men det är för förlorar.
Men när det är i Almedalen så kan allt sånt här hända. Det pågår intervjuer och inspelningar precis överallt. Tack du som har lyssnat. Det här var det andra avsnittet från Almedalen. Om allt går som det ska och röst håller och allting så blir det nog ytterligare något avsnitt innan veckan är slut. Ha det så bra. Vi hörs.
Logistikpodden.